Världen är som ett upprört hav med ett vågskvalp där mänskligheten pendlar från den ena ytterligheten till den andra under historiens gång men också i nuet. Från vänster till höger och från höger till vänster. Och medan denna pendel slår från den ena sidan till den andra så hänger människorna sig fast vid den ena eller den andra ideologin. Och medan man fastnat i det ena eller det andra pendelslaget så går uret tiden mot sitt slut. Därför får inte den ena eller den andra ideologin bita sig fast i vår själ och i vårt hjärta, utan vi måste se på visarna var lider tiden. Och se, jag ser klart att den nuvarande tidsåldern går mot sitt slut. Vad är det som sker? Och vad kommer att hända? För att få en inblick i detta ska vi läsa från Jesajas 24 kapitel och den fjärde versen. Och det är allvarsord i nuläget och inför framtiden. Jag läser. Jorden sörjer och tvinar bort. Jordkretsen försmäktar och tvinar bort. Vad högt det är bland jordens folk försmäktar. Till jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. De har överträtt lagarna. De har förvandlat rätten och brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden. Och de som bor därpå måste lida vad de har förskyllt. Därför förtärs jordens innebyggare av hetta så att ej många människor finns kvar. Och så går vi ned till 19:e versen. Jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Jorden raglar, ja den raglar så som en drucken. Den gungas som ett vakt skjul i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den och den faller och kan inte mer stå upp. I denna text så ser vi påfallande inslag från vår tid men är också framtidsbaserad. Och jag tror vi känner igen oss. Jorden som kunde varit en lustgård, fylld av alla slags underbara träd med dess frukter. Av godhet, trofasthet och kärlek, ja sanning och rätt. Där vi var och en hade varit ett fruktbärande träd med goda frukter. Men som vi vet, känner och ser så är det inte så, utan snarare tvärtom. Jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. Vi har överträtt lagarna, vi har förvandlat rätten och vi har brutit det eviga förbundet. Hur är rotsystemet? Hur är stammen? Hur är trädkronan? Eftersom trädet inte bär någon god frukt, ja, rotsystemet, ursprunget, det som var grundat i Gud, blev fördärvat genom synden. Det rika källsprånget som Gud planterat rötterna i blev fördärvat och ersatt av andra onda inspirationer. och stammen reser sig i en stolthet, ett högmod som är ohållbart. Det börjar svaja och det är riktigt rejält ändå. Och löven som skulle slå ut och infånga luften och den himmelska näringen från rättfärdighetens sol, Jesus Kristus, är fläckiga och inskrumpna. Och när vi så ser på frukten så möter vi ju ondska, kiv och avund, våld, krig och förödelse. Och mitt i toppen av detta ett svajande vaktskjul som följer med tidens influenser och inte förmår att stå upp för sanning och rätt. Man talar om människoskapta katastrofer och Bibeln ger rätt i detta men visar på en långt djupare och allvarligare orsak till varför det är som det är. Jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. Med överträdda lagar, förvandlad rätt och ett brutet evigt förbund. Ska vi ge ett samlingsord på detta så må det bli ogudaktighet. Där har du anledningen att det ser ut som det gör. Det är nyttigt att se på historien och också nödvändigt om vi ska förstå den samtid vi lever i. Och vi ställer frågan, varför denna förbannelse som förtär jorden som vi läste om här i Jesaja? Och vi går till första Moseboks 3:17. Där Gud säger till Adam, eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilken jag hade bjudit dig och sagt, du skall inte äta därav. Därför var det marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar. Törn och tistel skall den bära åt dig. Men markens örter skall vara din föda. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden. Till av den är du tagen, till du är stoft, och till stoft skall du åter varda. Ja, det är inte alltid så trevligt att se på orsaker varför det är som det är. Men det är nödvändigt. Och så flyter och så för generation efter generation fram i tiden till den tionde generationen med Noa. Hans far hette Lemek och då hade det gått 1066 år från skapelsen. Så skulle det gå 600 år till innan syndafloden kom. Och även om jorden är relativt ung vid den här tiden, så är den redan fördärvad under sina innebyggare. Ondskans dominans med våldet var rådande. Och nu läser jag från första Moseboks 5:28. När Lemek var 182 år gammal födde han en son och han gav honom namnet Noa i det han sa. Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat. Alltså blev Noa till en tröst i denna förbannelsens situation. Och låt mig ta en parallell från Nya testamentet med Jesus. Det fanns en man som hette Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst, och helig ande var över honom. Och av anden hade han fått en uppenbarelsen att han inte skulle se döden innan han hade sett Herrens morde, alltså Jesus. Och han utbrister när han står i templet med Jesus barnet i sin famn: Herre, nu låter din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon har sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet som ska givas åt ditt folk Israel. Ja, det är all trösts Gud som vi här ser i sitt agerande både med Noa och med Jesus. O, vad stort att det finns tröst mitt i den förbannelsens situation vi lever i här i världen på grund av synden. En tröst som inte stryker med hårs men talar om omvändelse och frälsning. Och den tröst som Noa fick av Gud och blev till räcktes ut till hans samtid. Och det heter om honom i Troms kapitel Hebreerbrevet 11 och 7. Genom tron var det som Noa, sedan fått en uppenbar som något som han ännu inte såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus, och genom den blev han värden till dom och fick arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Tröst talar om vad vi får från Gud, och förtröstan vår ställning till honom. Och så kan det två som för Noa flätas samman till en underbar tjänst för vår samtid. Det föreligger ett oerhört behov av tröst i vår tid. Gudomlig tröst. Och det är en tröst som inte nöjer sig med status quo, utan vill en förändring med omvändelse och tro på Gud. Och då är det helt underbart att den tröst vi mottar från Gud kan bli utgivande. Som andra Korinthierbrevet 1 och 4 säger: han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfår av Gud kan trösta dem som är stadda i allehanda nöd. Ja, det behövs en öppen famn med brinnande hjärta och tröstande läppar. Och må Gud hjälpa oss i tjänsten. Vi ger en liten kortfattad beskrivning hur det var i Noas tid, hur Gud såg på det. Och vi läser från första Moseboks 6:e kapitel och 5:e vers. Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var allenast onda, då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa: människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden, jag både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar, ty jag ångrar att jag har gjort dem. Gud låter oss se in i hans hjärta och den bedrövelse han känner inför läget. Den Gud som inte kan ångrar här i en bedrövelse som går ut över alla breddar. När han ser ondskan hos människorna på jorden. Gud tar aldrig lätt på ett avfall. Vi rycker på axlarna, vänder blad och går vidare. Men Gud, han verkar utifrån en stor bedrövelse över det. Ja, så han till och med kan ångra att han skapade människan. Och min vän, en större bedrövelse finns inte. Men mitt i bedrövelsen ser han efter en frälsningsmöjlighet där han kan visa sin nåd. Och här blir arken svaret ända till en dag då Gud stängde dörren. Och syndafloden kom och förgjorde allt som var utanför denna frälsningsmöjlighet. Det avgörande är ju alltid hur Gud ser på saken. Vi kan missbedöma, men hur ser det ut inför hans åsyn? Och nu tar vi med den 11:e versen här i 6:e kapitlet i Första Mosebok. Men jorden blev alltmer fördärvad för Guds åsyn. Och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. Men mitt i allt detta så heter det, men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon. Gud som ser allt, han ser med bedrövelse på ondskan, men också med nåd på den som vill leva för honom. Gud blir inte distraherad när hans ögon överfar hela jorden. Utan hans blick liksom stannar upp och fästs vid den som hänger sig åt honom. Och ett hängivet hjärta finner nåd inför Herrens ögon. När Jesus refererar till Noas tid så är det några korta sekvenser han tar med som vi uppfattar som helt normalt. Han säger i Matteus 24 och 37: ty så som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack, män tog sig hustrur och hustrur gav oss åt män, ända till en dag då Noa gick in i arken och de visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska ske vid människosonens tillkommelse. Det är ju inte något märkligt i att äta och dricka och gifta sig. Men det märkliga, det ödesdigra är det han utelämnar. Man gick helt upp i detta vardagliga, men glömde sin Gud. Och när floden kom så visste man av intet. Ondskan kan inte bli ostraffad. Gud ställer fram de historiska händelserna som varnande exempel för vår samtid. Och vi läser från andra Petrus brevs andra kapitel och 4:e vers. Ty Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen. Ej heller skonade han den forntida världen, om han och när han lät floden komma över det ogudaktigas värld, bevarade Noa som rättfärdighetens förkunnare jämte sju andra. Gud lovade att det aldrig mer skulle komma en syndaflod som dränkte jorden. Och som tecken på detta bågen i skyn. Men ondskan måste ju utplånas. Och han hade använt vattnet som förgörande element. Och eftersom ondskan är så stor och omfattande på jorden, så räckte det inte med att gå i mittfåran med tillfällig förstörelse av elementen omkring oss. Utan han kommer att gå helt till den andra sidan med elden som utplånande element. Och nu går vi vidare här i andra Petrus brev till tredje kapitlet och den tredje versen. Där det talas då om det yttersta dagarna. Jag läser. Det må du framförallt veta, att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med besportande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. Det ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt. Ty när de vill påstå detta, förgäter de att i kraft av Guds ord himlar funnits till från uråldrig tid. Såk en jord som har kommit till av vatten och genom vatten, och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns, det har i kraft av samma ord blivit sparat eld, och det förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna ska förgås. Men ett var inte fördolt för er, mina älskare, detta att en dag är för Herren så som tusen år, och tusen år så som en dag. Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte, som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er, eftersom han inte vill att någon ska förgås, utan att alla ska vända sig till bättring. Och vi läser så vidare i detta framtidsdokument från 13:e versen. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv, och då ska himlarna med dånande hast förgås, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudan bör ni inte då vara i helig vandel och Guds fruktan, medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men nya himlar och ny jord där rättfärdigt bor förbidar vi efter hans löfte. Det element Gud kommer att använda för att göra upp med ogudaktigheten, det är elden. Tänk, sparad åt eld. Himlakropp som upplöses av hetta, och en jord som bränns upp med det verk som finns därpå. Det kan knappast bli allvarligare. Det var detta Jesaja förutsåg Och vi läser igen från hans 24 kapitel och den 5 versen. Jorden har blivit ohelgad under sina innebyggare. De har överträtt lagarna. De har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden. Och som bor därpå måste lida vad de har förskyllt. Därför förtäres jordens innebyggare av hetta, så att det i många människor finns kvar. Alltså inget vatten här, utan förtäres av hetta. Det är vad som väntar en ogudaktig värld, en straff. Dom utan återvändo. Och uppenbarelseboken, den talar om den yttersta domen. Jag läser från kapitel 20 och den 11 versen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå, och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev mer funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten. Det var livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen det döda som var där i, och döden och dödsriket gav igen det döda som var i dem. Och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön. Du, det finns ingen framtidsutsikter i ogudaktigheten. Inget hopp, ingen hjälp att få, bara dom och ett brinnande inferno. Men som i Noas dagar så finns det en frälsningsmöjlighet. Och den är uteslutande i Jesus. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås, men ha evigt liv. Gud vill ditt bästa. Jesus vill frälsa dig från synden och från förtappelsens eld, och ge dig evigt liv i honom. Det finns ett underbart hopp för dig i Jesus Kristus. Jesus som dog för dina synder och uppstod för din rättfärdiggörelses skull, han vill frälsa dig. Ja, min vän, Jesus är din enda